السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دار نتريدي لكونا إي كابتلت أم الرجاء ومطها حب والله سبحانه وتعالى شوان بوكن رياض الصالحين. Och vi stannade vid hadith 427 i förra lektionen. Och den hadith som berättas från Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att när muslimen frågas i graven och vittnar om att la ilaha illallah och Muhammad rasulullah, så är det detta som menas med Allahs uttalande: yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhira. Surat Ibrahim. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här nämner Al-Bara radiyallahu anhu i denna kända hadith en viktig förklaring på Allah subhanahu wa ta'alas uttalande att Allah stärker de troende. يثبت الله الذين آمنوا الله stärker de troende bil qawli thabit, med fasta ord, fil hayati dunya wa fil akhira, i det världsliga livet och i döden. Så att Allah subhanahu wa ta'ala stärker människan i graven så att hon kan svara på dessa frågor är en gåva från Allah. Och här gäller det att förklara vad det är som händer för någonting. Jo, när människan dör så hamnar hon till slut i graven. De flesta människor. Men även om man inte skulle hamna i graven, man skulle dö någon annanstans, så kommer man ändå att frågas dessa tre frågor. Det kommer att komma två änglar till oss i graven som heter Munkar och Nakir. Dessa änglar har beskrivits som att de är mörka och blåa och de är stränga i att förhöra. Och de kommer att sätta människan upp i graven. Och de kommer att fråga människan: men rabbok, vem är din herre? Med dinuk, vad är din religion? Vad med nabiyuk, och vem är din profet? Och i det här läget så kanske någon tänker: men jag kan svara på de här frågorna. Jag säger Allah är min herre, Islam är min religion och Mohammed är min profet. Men det är inte så lätt. Har man inte varit en praktiserande muslim i detta liv? Har man inte kunskap om islam? Har man varit en stor syndare som har varit långt borta från islam? Så kommer man att ha jättesvårt att kunna svara på dessa frågor. Man kommer inte att få framgång att kunna svara rätt på frågorna. Men om man är en bra muslim i detta liv och har kunskap om sin religion, så kommer Allah att hjälpa dig att svara rätt på dessa frågor. Och det här är det som Allah menar då han säger يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, att Allah stärker de troende att kunna svara rätt. Yani utan Allahs rätt kan man inte, utan Allahs hjälp kan man inte svara rätt på dessa frågor. Och därför så brukade profeten alaihissalam säga, när han stod på en begravning och man hade täckt graven med jord och man skulle gå därifrån, så säger han: be till Allah att Allah ska stärka eran broder, för nu kommer han att frågas. Så det är sunna när man är på en begravning att man säger Allahumma thabbithu, och Allah stärker honom, Allah underlättar för honom att svara och så vidare. Så det här är från Allahs rahma att han ger muslimen tawfiq, framgång att kunna svara på dessa frågor. En annan förklaring på versen som Sheikh Sa'di också nämner, det är vad som kommer före. Allah säger i den här versen att han stärker de troende i detta liv och i nästa liv. I detta liv kan betyda att Allah stärker de troende som praktiserar islam när de utsätts för prövningar. Och prövningar kan vara att de prövas i sin religion, de får tvivel. Men Allah stärker dem med yaqin. Allah ger dem övertygelse. Och de prövas med synder, men Allah stärker dem att kunna stå emot sina lustar och istället lyda Allah. Och Allah stärker dem också vid döden, att man kan lämna denna dunja på ett ärofullt sätt, att man kan lämna dunja som muslim. Och det här är det som kallas för husnul khatima, att man får ett gott slut, att man dör på ett vackert sätt. För det finns de, subhanallah, muslimer som ibland halkar. Han går ut och super och dricker och allting. Han gör inte bönen. Han är på disco och sen kör bil och kraschar och dör eller något sånt. Han dör i ett dåligt slut, eller hur? Han dör med en överdos. Han dör med hjärtat stannar mitt i en synd. Subhanallah. Han hinner inte säga trosbekännelsen. Han har inte gjort sina böner. Han har inte gjort toba för sina synder. Allah måste han. Må Allah skydda oss från ett dåligt slut. Så det är viktigt att man ber Allah om att dö på ett ärofullt sätt. Att dö som en praktiserande muslim. Och sen självklart också att man får tabat. Att man får den här styrkan att kunna svara rätt på frågorna i graven. Och också på domedagen. Ja. Författaren berättar sen från Anas radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om en kafir, om en icke-muslim gör en god gärning, så kommer Allah att mata honom med denna goda gärning i dunya, i detta liv. Och vad beträffar den troende, för honom så kommer Allah att spara de goda gärningarna till nästa liv. Och Allah kommer att ge honom risk, yani försörjning i detta liv för hans lydnad. Och en liknande hadith, att Allah förtrycker ingen. Allah förtrycker inte de troende med deras goda gärningar. De belönas för dem i detta liv och de belönas för dem i nästa liv. Och vad gäller al-kafir så matas han för sina goda gärningar, för det han gjorde för Allahs skull i dunya, tills det att han inte har någonting kvar att komma med i nästa liv. Och denna hadith finns i Muslim. Så vad är det profeten säger i dessa hadither? Att en muslim som gör goda gärningar, hasanat, goda gärningar, för Allahs skull, Allah ger honom gott i detta liv och i nästa liv. Allah ger honom risk, försörjning och khair i det här livet för att han lydde Allah. Men den största belöningen är att Allah sparar belöningen för honom till nästa liv. Allah sparar hans hasanat och hans belöning, och de kommer då att ges till honom i form av belöning i nästa liv. Och en icke-muslim som gör goda gärningar för Allahs skull, han gör goda gärningar, kommer inte att ha någonting i nästa liv. Utan Allah med sin rättvisa kommer inte heller att försumma eller glömma bort det goda han har gjort. Utan han kommer att ge honom gott i det här livet. Allah kanske ger honom mera pengar. Allah ger honom kanske hälsa. Allah kanske skyddar honom från att skadas på något sätt. Skyddar hans pengar och så vidare. Och det här kan man se ibland att även kuffar som är, vad kan man säga, muhsinin, alltså de gör goda saker, de delar med sig till fattiga och de åker till Läkare utan gränser och så vidare, att de är oftast lyckligare än andra kuffar. Och de kanske till och med i slutändan får mera pengar än andra och lever längre och så vidare. Och det här är den världsliga belöningen som de får. Och om Allah subhanahu wa ta'ala verkligen vet gott från deras hjärta, så kommer han att ge dem ännu större belöning genom att han kommer vägleda dem till islam. Subhanallah. Ja. Och det här kan också liknas vid en vers där Allah säger: "Man kana yuridu harth al-akhira nazid lahu fi harthi." Den som vill ha belöningen av nästa liv kommer vi att ge ännu större belöning. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Och den som söker den världsliga belöningen, till honom kommer vi att ge från den. Yani från den världsliga belöningen, men han har ingen andel av nästa liv. Surat Shura, vers 20. Så kolla här. Den som vill ha belöningen i nästa liv, han gör goda saker för Allahs skull. Vad säger Allah? Han kommer att få den. Yani fullt. Han kommer att få den. Men den som bara gör bra saker för att få världsliga saker, han vill ha status i dunya, han vill ha cash, han vill ha bli känd och så vidare. Allah säger han kommer att få från den. Inte att han kommer få det han vill ha. Han kommer aldrig att få hela dunja och allt som finns på dunja. Han kanske får lite av dunja. Och ni vet, dunja, det här livet jämfört med nästa liv, är ingenting. Nada. Ingenting jämfört med nästa liv. Så han får lite av lite av lite. Och han får ingenting i nästa liv. Subhanallah. Så att här förstår man vikten av att agera för Allahs skull. Och endast göra goda gärningar för Allah subhanahu wa ta'ala. Det berättas också från Jabir radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: liknelsen av de fem bönerna är som liknelsen av en forsande flod framför eran dörr, där en person skulle bada fem gånger om dagen. Och denna hadith finns i Muslim. Och i vissa hadith så sa profeten alaihi wasallam: tror ni han kommer att vara smutsig i slutet på dagen? Yani, vad är det han säger här i hadithen? Att de här fem salat som vi gör, Fajr, Duhur, Asr, Maghrib, Isha, de suddar bort våra synder. På samma sätt som en person som har en flod framför dörren. Han bor i ett hus, men det finns en flod precis framför dörren. Så när han ska gå ut sina ärenden fem gånger om dagen, så måste han gå igenom floden och bada. Kommer den här personen att vara smutsig i slutet på dagen? Han som har badat fem gånger om dagen. Kommer han vara det? Han kommer vara ren. Och samma sak är det med bönen. Om vi gör fem salat, alhamdulillah, Allah renar oss från våra synder. Och vi går och lägger oss syndfria. Mashallah. Men det här kräver också att bönen utförs på rätt sätt. Inte att man går och ber fusksalat. Snabbt. Supersnabb salat. Utan att tänka på Allah och man bara gör massa rörelser. Det här räknas inte. Utan man måste göra korrekt salat. Då blir man belönad för sin salat. Och profeten alaihissalam har nämnt att det finns de som ber. Och de får bara en tiondels belöning. Efter bönen, en tiondels belöning. Vissa niondel, åttondel, sjundedel, sjättedel, hälften och så vidare. Och det finns de som ber och deras bön är inte ens accepterad. För att de ber för snabbt. De stressar i bönen. Så när vi ber, så gäller det att vi ber korrekt. Och därför finns det en väldigt fin hadith som berättas från Abu Ayyub, där profeten alaihi salatu wassalam sa: man tawadda'a kama umir wa salla kama umir ghufira lahu ma taqaddama min amali. Att den som gör wudu så som han har beordrats och den som ber så som han har beordrats kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Så han blir förlåten för sina tidigare synder när han gör wudu som han har beordrats. Inte som han vill, inte som han känner för, inte som pappa gjorde. Nej, som Allah har sagt att du ska göra wudu och som profeten alaihissalam har sagt att du ska göra wudu. Ta in. Och två, han ber så som han har blivit beordrad i enlighet med Koranen och Sunna. Då blir hans salat accepterad och han blir förlåten. Taib. Mashallah. Och de här haditherna, vi pratar om kapitlet Raja, om att ha hopp. De här haditherna, wallahi, de inger en känsla av hopp. Att man kan få så stor förlåtelse och så stor belöning för lätta saker. Vardagliga saker. Att göra wudu, att göra salat, att göra tauba och så vidare. Alhamdulillah. När man hör dessa hadither finner man hopp. Att inshallah så finns det en chans att få Allahs förlåtelse, att få paradiset och så vidare. Eller hur? Och det är syftet med dessa hadither. Författaren berättar också från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: det finns ingen muslim som dör och sen så ber 40 män för honom, 40 personer som inte gör kyrk, förutom att Allah kommer att låta dem medla för honom. Och denna hadith finns i Muslim. Mashallah, här är också en fin sak. När vi dör och man ska begrava oss, man ska be salat al-janaza. Ju mera folk som kommer på din begravning, ju större chans finns det till förlåtelse. Ju mera folk som kommer på din begravning, ju bättre är det. Men det finns också ett villkor för de här människorna. Här så nämnde profeten al-Islam att om det kommer 40 stycken på din begravning, 40 muslimer, muslimska män som inte gör kyrk, de dyrkar endast Allah, de är folk av tawhid, och de ber för dig att Allah ska förlåta dig, så kommer Allah att acceptera deras bön och han kommer att förlåta dig. Mashallah. Här finner vi också att subhanallah, när man lever bra, man är omtyckt av folk, och när man dör så kommer det många på din begravning. Och folk ber med uppriktighet att du ska bli förlåten i sin begravningsbön, i sin dua och så vidare. Så subhanallah, här finner vi också att det här är också en väg till förlåtelse. Mashallah. Och vi finner också här vikten av tawhid. Vad händer om det kommer 40-100 personer på din bön som gör kyrk, som gör bid'a? Yani implementera samma sak? Gäller samma sak? Nej, det gäller inte. Utan det gäller för om det kommer 40 bra personer som endast dyrkar Allah. Och det är från dem vi ska alltid försöka att vara. De som endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Och sen så berättar Imam Nawawi från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, då han säger att vi var tillsammans med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ett tält, och vi var ungefär 40 personer. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, är ni nöjda om ni får vara en fjärdedel av paradisets invånare? Och då säger folket ja. Och då så säger han, skulle ni vara nöjda om ni fick vara en tredjedel av paradisets invånare? Och de säger ja. Och så säger han, vid honom som Mohammeds själ vilar i, så hoppas jag att vi kommer att vara hälften av paradisets invånare. Och detta för att endast en muslim kommer att gå in i paradiset. Och ni, jämfört med ahlus shirk, folket av shirk, är som de vita håren på en svart tjur. Taib. Eller de svarta håren på en vit eller röd tjur. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här så säger Rasul a.s. till sahaba en bushra, en glad nyhet. Han frågar om skulle ni vara nöjda om i slutändan så kommer Ahlul Jannah, alla som ska in i paradiset, ni kommer att utgöra en tredjedel av dem. Och det här är många. Tänker alla muslimer som har levt från Adam fram till domedagen. Genom hur stor procent från alla muslimer genom alla tider kommer att vara från Muhammeds umma alaihi salatu wassalam. Det här är frågan. För att alla muslimer som har följt profeten kommer att gå in i Jannah. Och alhamdulillah, Muhammeds umma alaihi salatu wassalam är den största umma, största samfundet på domedagen. Tayyib. Men hur stor procent kommer denna umma att utgöra i paradiset? Profeten alaihi salatu wassalam sa först, skulle ni vara nöjda om ni var en tredjedel. Om ni var en tredjedel. En fjärdedel. Accent. En fjärdedel. Och de sa, vi är nöjda. Mashallah, det är jättemycket. Och sen sa han, en tredjedel. Och sen sa han, hälften. Taib, hälften. Det har berättats i en annan hadith, i sunnan, där så säger profeten alaihi salatu wassalam att de som ska in i paradiset på domedagen kommer att vara 120 rader. De kommer att stå uppradade i 120 rader. Och 80 av dem kommer att vara för min umma. Vad blir det i procent? 80% eller hur? Nej, det blir tre fjärdedelar. Så här finner vi, denna hadith nämner hälften. Och han stannade där. Och andra hadithen, mer än hälften. Och då säger de lärda att Allah Azza wa Jal gav honom mer. Med tiden så gav Allah honom mer. Att det här var innan och den andra hadithen var efter. Så muslimerna kommer att vara majoritet i paradiset. Att utgöra två tredjedelar är det korrekta. Ja. Så mashallah, de är majoritet av Ahlul Jannah. Må Allah göras från dem. Men samtidigt så säger profeten Muhammad alaihi wasallam att endast en muslim kommer gå in i paradiset. Av dessa 120 rader, av dessa 100% så är alla muslimer. Vilken profet de än har följt. Taib, de är muslimer. Och så lämnar han hur sällsynta muslimerna är bland resten av folk. Och att de är som svarta hårstrån på en vit tjur eller ko. Eller om du har en svart tjur, vita hårstråna på den svarta tjuren. Är de många? Nej, de är få. Och så är det. De troende bland icke-troende är få. Så pass att profeten Muhammad a.s. sa, som vi nämnde i förra lektionen, de är en av tusen. På domedagen så är det bara en av tusen som går in i paradiset. Och 999 i helvetet. Så de är minoritet. Och det här lär oss en annan viktig sak. Och det är att man ska inte låta sig luras av el-ketra. Majoritet. Mainstream. Vissa gör det idag. De gör vad andra gör. Men alla gör så, jag gör också så. Eller hur? Ingen gör så här. Men då ska inte jag heller göra så här. Om det är någonting korrekt, någonting som är från islam. Ingen gör så, men vadå? Spelar ingen roll om ingen gör så. Om det är korrekt, du ska göra det. Och inte bry dig om vad majoriteten av folk säger. För Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen har inte prisat majoriteten av folk. Han har inte nämnt att majoriteten av folk är på sanningen. Nej, utan han har prisat de som är få. Han säger att få av folk är troende, få av folk är tacksamma. Om du lyder de flesta på jorden kommer du gå vilse och så vidare. Så vi är inte dumma som låter oss luras av majoriteten. Utan vi följer det som är rätt. Taib. Nah. Författaren nämner sen från Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om det är på domedagen så kommer Allah att byta ut varje muslim mot en jude eller kristen. Och han kommer att säga det här i din lösen från elden. Och i en annan hadith så sa profeten a.s. att folk kommer att komma på domedagen, muslimer med stora som synder, och Allah kommer att förlåta dem. Och denna hadith finns i muslim. Och här säger Nawawi att Allah kommer att göra en jude eller kristen som lösen för varje muslim, så att han slipper gå in i elden. Vad som menas med detta är det som har berättats i hadith Abi Huraira. Där så säger profeten alaihi salatu wassalam att varje människa har en plats i paradiset och en plats i elden. Och när de troende går in i paradiset så kommer Allah att yani, istället kasta en kafir i elden. För han förtjänade den platsen på grund av sin kuffer. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala med sin rättvisa har skapat en plats i paradiset och en plats i helvetet för alla. Alla. Vi har en plats i Jannah och en plats i paradiset. Som står förberedd. Och det är bara att välja nu, vart vill vi hamna någonstans? Vart vill ni hamna, grabbar? Jannah, eller hur? Taib, kämpa då för att inte hamna i elden. Taib. Så lyckas man leva som muslim och dö som muslim och Allah är nöjd med dig, så kommer Allah istället för att du får den här platsen i elden ge den till en kafir. Taib. Han blir som din lösen. Han får ersätta dig. Han får den här platsen i helvetet. Och du får ärva hans plats i paradiset. Ulaika humul warithun. Allah säger det är de som ska få ärva. De som ska få ärva al-firdaus. Och då säger vissa ulema att de ska få ärva kuffars platser i paradiset. Och då vet vi också det här med paradiset är stort. Eller hur? Och om alla människor har en plats i Jannah och 999 går till helvetet av kuffar. Tänk hur många en muslim får ärva alla de här platserna i paradiset. Hur otroligt stort det är, mashallah. Allahu Akbar. Ja. Och det här kanske någon tycker låter konstigt. Vi sa att kristna och judar, kuffar, får vara lösen för muslimer på domedagen och kastas i helvetet. Vad menas med kristna och judar? Det menas de som levde efter, yani de judar som levde efter Jesus. De som levde innan och var troende på religionen, de är troende, de är muslimer. Men sen när Jesus kom så skulle de acceptera honom, men de vägrade tro på honom och försökte döda honom. Då är de inte längre troende. Då är de kuffar. Och sen När Allah skickade Muhammed alaihissalam, så var det judarna och kristnas plikt att acceptera Muhammed. Och de som inte gjorde det var inte längre troende. Du kan inte komma efter Muhammed och säga jag är kristen. Det funkar inte. Utan du är skyldig att acceptera den sista profeten och den sista boken. Och gör du inte det så är du en kafir. Och då kommer du brinna i helvetet. Taib. Så de här människorna, de förtjänar detta straff. De gjorde kyrk, de dyrkade andra än Allah. De säger att Allah har en son. De har ändrat på hans böcker, de har dödat hans profeter. De har förnekat Muhammed alaihissalam. Allah är rättvis. De får sina straff som de förtjänar på domedagen. Allah gör inte orättvisa mot någon. Författaren nämner sen från Ibn Umar radiyallahu anhuma att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att Allah kommer att ha den troende nära sig på domedagen. Allah kommer att ha den troende nära sig på domedagen tills han döljer eller täcker honom. Och då kommer han att få honom att erkänna sina synder. Och Allah kommer att säga till mannen, känner du igen den här synden? Erkänner du den här synden? Och mannen kommer att säga, jag känner igen den. Och då så säger Allah, jag dolde denna synd i dunya och idag så förlåter jag den för dig. Och då så får han sin bok med sina hasanat, med sina goda gärningar. Och denna hadith är i Bukhari och i Muslim. Mashallah. Här finner vi hur Allah Azza wa Jalla kommer att ära de troende på domedagen. Genom att de kommer att komma nära till Allah. Och att vara nära till Allah är en ära. Att vara nära till Allah är en ära. Någonting nobelt. Och människan kommer att stå själv inför Allah. Och då så kommer Allah att dölja människan. Ingen annan får höra vad som kommer att sägas i det här, den här konversationen som han har Allah. Och Allah kommer att fråga människan om hennes synder. Gjorde du så här? Gjorde du så här? Erkänner du de här synderna? Känner du igen de här synderna? Och den troende kommer att svara ja. Jag har gjort de här synderna. Jag har gjort fel. Och han kanske då kommer vara rädd för vad som kommer att hända. Men då så säger Allah subhanahu wa ta'ala att jag dolde de här synderna för folk i dunya. Jag döljer dem också idag. Och jag förlåter det. Mashallah. Subhanallah. Må Allah göra oss från dessa människor. Jag förlåter dem idag. Och sen får han sin bok med hasanat i högra handen. Och då blir han glad. Mashallah. Och resten av saker kommer att vara lätt på domedagen. Författaren nämner sen en hadith från Ibn Mas'udin radiyallahu anhu. Där han säger att det var en man som pussade en kvinna eller kysste en kvinna på profetens tid alaihi salatu wassalam, yani som han inte var gift med. Så han kom till profeten alaihi salatu wassalam och berättade om detta. Och då så sände Allah ner den här versen: aqimis salati tarafay an-nahar wa zulafa min al-layl innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Förrätta bönen på dagens början och dagens slut och en del av natten. Sannoliken så suddar de goda gärningarna bort de dåliga. Och då så säger mannen, är det här specifikt för mig? Och då så säger profeten a.s. nej, det är för hela umman. Och i en liknande hadith så berättar Anas att den här mannen kom till profeten a.s. och han sa, ja Rasulullah, jag har gjort en synd som kräver ett straff. Så straffa mig eller rena mig. Och bönen kom. Och den här mannen bad tillsammans med profeten alaihi salatu wassalam. Och när bönen var färdig så sa mannen, ja Rasulullah, jag gjorde en synd. Rena mig eller straffa mig enligt Allahs bok. Och då så säger profeten alaihi salam, har du bett med oss? Och mannen säger ja. Och då så säger profeten alaihi salam, du är förlåten för dina synder. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det finns många näreringar på den här berättelsen. Vissa nämner att han kommer till profeten alaihissalam och han gör asr eller dhuhr tillsammans med profeten alaihissalam. Och efter salat så säger han: ja Rasulullah, jag var med en tjej. Yani, som jag inte är gift med. Jag gjorde allting förutom jima. Jag pussade henne, kramade henne, smekte henne, allting. Straffa mig. Som att han inte kände till straffet. Men han sa: straffa mig, ge mig det som jag förtjänar. Taib. Och då säger profeten al-Islam: har du bett? Har du gjort salam med oss? Så mannen säger: ja, jag har gjort salam. Och då så sände Allah ner den här versen. Att förrätta bönen på början av dagen och slutet på dagen och en del av natten. De goda gärningarna suddar bort de dåliga. Yani, du är förlåten för din synd. Varför? För att han kom ångerfull. Han kände att han gjort fel. Och han gjorde salat. Korrekt salat. Så Allah suddade bort den här synden. Subhanallah. Så här finner vi vikten av att be. Eller hur? Och den här hadithen är också en annan sak. Idag det finns de muslimer, hadahumullah, som har flickvän. Och inte gör salat för att de har flickvän. Talar den här hadisen för dem eller mot dem? Mot att låta bli och be för att du har en flickvän, det är fel. Jenny, börja be. Inshallah, Allah förlåter dig. Allah vänder dig bort från det här. Så att du lämnar det här som är haram och du kommer göra någonting bra, inshallah. Eller hur? Så att det är inte en ursäkt att inte be. Det finns ingen ursäkt att lämna bönen. Hur mycket synder man än gör. Man ska alltid be. Och inshallah, bönen kommer vara en orsak till att man lämnar de dåliga gärningarna. Mashallah. Det berättas också från Anas att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Allah är nöjd med att en tjänare äter en måltid och tackar Allah för denna måltid och dricker en dryck och tackar Allah för denna dryck. Och denna hadith finns i Muslim. Vad har den här hadithen med hopp att göra? Jo, den lär oss en väldigt viktig sak. Att Allah uppskattar små saker från oss som gör honom nöjd. Som till exempel att du äter en måltid. En måltid. Och du tackar Allah för den här måltiden. Alhamdulillah. Efter maten. Du dricker ett glas vatten, ett glas mjölk. Alhamdulillah. Det här uppskattar Allah och belönar Allah för. Så här finner vi också hopp. Att subhanallah, Allah uppskattar och belönar för saker som kanske anses vara små. Eller hur? Så man ska aldrig se ner på en god gärning. Det berättas också här från Abu Musa radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Allah ta'ala sträcker ut sina händer på natten för att förlåta dem som syndat på dagen. Och sträcker ut sina händer på dagen för att förlåta dem som syndat på natten. Så länge solen inte går upp från väst. Och denna hadith finns i Muslim. Här finner vi också hopp. Att dörren till förlåtelse är alltid öppen. Varenda dag. Det finns ingen dag du inte kan be om förlåtelse. Har du gjort haram på natten, gör toba på dagen. Har du gjort haram på dagen, gör toba på natten. Eller gör toba direkt. Men skulle du vänta så kan du göra toba direkt. Och skjut inte upp din ånger. Säg inte jag ska göra toba om 10 år, 20 år. När jag blir gammal. När jag gifter mig. Nej, utan gör toba direkt. Mashallah. Allah sträcker ut sina händer för att acceptera våran förlåtelse. Mashallah. Allah tycker om de som vänder sig till honom i ånger. Inna Allah yuhibbu tawwabin. Allah älskar de som vänder sig till honom i ånger. Du ska inte tänka att jag har gjort för mycket haram. Allah hatar mig. Allah kommer inte acceptera min förlåtelse. Jag har gjort för mycket kaos. Nej, det finns inte det här. Utan alhamdulillah. Hur mycket haram du än har gjort, så länge du vänder dig till Allah med uppriktighet, så kommer Allah att vända sig till dig med förlåtelse. Mashallah. Men hadithen nämnde också att det finns en tid där man inte längre kan be Allah om förlåtelse. Och när är det? Det är när en av domedagens stora tecken infaller. När solen går upp från väst. Nu går solen upp från öst varenda dag. Över hela jorden. Och innan domedagen så finns det många små tecken och stora tecken. Och från domedagens stora tecken är att solen kommer att gå upp från väst. Taib. Och då accepteras inte längre toba. Då kan man inte längre be om förlåtelse. Man kan inte längre bli muslim. Så att man ska skynda sig att göra toba innan den här dagen kommer. Ja. Sen så nämner författaren en hadith som är ganska lång, men mashallah den är väldigt fin. Och det är en hadith som berättas från Abu Najih Amr ibn Abasa al-Sulami radiyallahu anhu. Han sa att när jag var i jahiliya, innan epoken innan islam, så ansåg jag att folk var vilse. Han tyckte att folk var vilse. Wa annahum laysu ala shay. De hade ingenting att komma med. De dyrkade statyer. Men jag hörde talas om en man i Mekka som berättade om saker och ting. Så jag begav mig till honom på mitt riddjur. Och när jag kom till honom så träffade jag Rasulullah alayhi salatu wassalam. Och han gömde sig. Han gömde sig för den skada som hans folk orsakade honom. Så jag gjorde mig besväret tills det att jag gick in till honom i Mekka. Och jag sa till honom, ma'ant, vad är du för någonting? Och då så säger han, en nabi, jag är profet. Och då säger Amr, vad är en profet för någonting? Och då säger han, Allah har sänt mig. Och då säger Amr, vad har Allah sänt dig med för någonting? Och då säger profeten, Allah har sänt mig med att hålla familjebanden. Och att slå sönder statyer. Och att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Och då säger Amr till honom, vem har du med dig i detta? Vem är med dig på detta? Och då så säger profeten a.s. Hurrun wa abd. En fri och en slav. En fri och en slav. Och den dagen, eller den tiden, så var det endast Abu Bakr och Bilal som hade accepterat islam, radiyallahu anhu. Och då så säger Amr, låt mig följa dig i detta. Och då säger profeten a.s. idag kommer du inte klara av det. Ser du inte hur svårt vi har det och hur svårt folket har det? Gå tillbaka till ditt folk, och om du hör att jag har fått status eller blivit stark, så kom tillbaka. Så Amr, han blev ju muslim, men han stannade inte i Mekka, utan han blev muslim och åkte tillbaka till sitt folk. Tills det att profeten a.s. flyttade till Medina. Och då så sa Amr att jag var med min familj och jag började höra nyheter om att profeten a.s. hade då utvandrat till Medina. Han fick höra från sin familj att profeten a.s. hade flyttat till Medina. Och han frågade vad som hade hänt med honom. Hade han haft framgång och så vidare. Och de berättade. Så han begav, de berättade att han hade utvandrat till Medina för att hans folk i Mekka ville döda honom. Men de hade inte klarat av att göra det. Så han sa att jag begav mig till Medina. Och jag gick in till profeten a.s. och jag sa till honom, ja Rasulullah, känner du igen mig? Och han säger, ja. Det var du som mötte mig i Mekka. Och jag sa, ja Rasulullah, lär mig någonting som Allah har lärt dig. Någonting som jag inte känner till. Så profeten a.s. berättade för mig om bönen. Och han sa, gör din bön på morgonen. Och sen så ber du inte tills det att solen har gått upp. Avståndet av en pilbåge. För att solen går upp mellan Satans horn. Och det är då som kuffar gör sujud till solen. Och sen efter det så kan du be. För bönen är bevittnad. Tills det att solen går in mot zenit, då ska du låta bli att be. För det är då som helvetet värms upp. Men om solen har gått in i zenit, så kan du be. För bönen är då bevittnad. Tills det att du ber asr. Och efter att du har bett asr, så låter du bli att be tills solen har gått ner. För solen går ner mellan två av Satans horn. Och det är då som kuffar gör sujud till solen. Och då så säger Amr, berätta för mig och Allahs profet om wudu. Och då så säger profeten alaihissalam att det finns ingen man av er som hämtar sitt vudu-vatten, sköljer munnen och näsan, förutom att hans synder kommer att komma ut från hans ansikte, från munnen och näsan. Och när han tvättar ansiktet så som Allah har beordrat, så ramlar synderna bort från ansiktet. Till och med rinner det av i slutet av skägget tillsammans med vattnet. Och sen tvättar han sina händer tillsammans med armbågarna, och synderna rinner av hans fingrar, till och med vattnet som kommer från naglarna. Och sen stryker han över huvudet, förutom, eller, och synder kommer att ramla av hans huvud, till och med från hårtopparna tillsammans med vattnet. Och sen så tvättar han sina fötter upp till anklarna, och synderna ramlar av hans fötter till och med från tånaglarna. Och om han sen står för att be, prisar Allah Ta'ala och upphöjer honom så som han förtjänar, och han fokuserar sitt hjärta på Allah Ta'ala, så kommer han att lämna bönen lika syndfri som den dagen hans mamma födde honom. Och då berättade Amr ibn Abasa den här hadithen till Abu Umama, profetens kompanjon alaihissalam. Och då så säger Abu Umama: ja, Amr ibn Abasa, tänk på vad du säger för någonting. Ska en person få så här mycket belöning på en gång? Ska en person få så här mycket belöning på en gång? Och då så säger Amr: ja, Abu Umama, jag har blivit gammal. Min kropp har blivit svag. Min tid är nära. Och jag är inte i behov av att ljuga om Allah subhanahu wa ta'ala eller hans profet. Om jag inte hade hört profeten säga denna hadith en gång, två gånger, tre gånger, upp till sju gånger, så skulle jag inte ha berättat den. Och denna hadith finns i Muslim. Mashallah. En väldigt lång och fin hadith, eller hur? Som också har många lärdomar. Vi kan ta några lärdomar. Den här mannen, Amr, berättar att folk i Jahiliya var vilse. Och han ansåg att folk var helt vilse. Att de inte gjorde någonting rätt när de dyrkade statyer. Det här bevisar att det fanns folk som hade fitra. De hade naturlig tro. De känner på sig att det här är inte korrekt. Det fanns ingen profet. Budskapet hade nästan gått bort. Det fanns lite kvar från Abrahams religion på den arabiska halvön. Men folk hade börjat dyrka statyer. Men han kände att det här var fel. Som profeten Muhammed alaihissalam, innan han blev profet, han kände också att det var fel. Man kan inte dyrka statyer, man kan inte dricka alkohol, man kan inte göra zina. Det kändes inte rätt för honom. Så här kände också Amr samma sak. Mashallah. Och det bevisar att det kan också finnas folk här, i dessa samhällen, som inte hört om islam, men som ändå har ett ganska friskt inre, som kan skilja på rätt och fel. Och vi träffar ibland folk som är kuffar, men wallahi, de har ibland förstånd och moral. Och de behöver bara vägledas till tawhid, och mashallah, de kommer att bli från de bästa av människor. Så han begav sig då till profeten alaihissalam i Mekka. Och det här bevisar också att om du hör att det finns folk av sanning som sprider kunskap och khair, så ska man resa till dem och ta gott och kunskap från dem. Kunskapen kommer inte till dig. Du måste gå till kunskapen. Så han begav sig dit och träffade profeten alaihissalam, som den dagen var förföljd och hade det svårt. Och det var endast, hur många muslimer var det? Tre stycken. Muhammad alaihissalam, Abu Bakr och Bilal. Och då säger Sheikh Uthaymeen, det här bevisar att Abu Bakr blev muslim innan Ali radiyallahu anhu. Och Ali blev muslim då efter. Naam. Och Allah, man kanske här menar männen, för Khadija var ju också muslim. Naam. Så han frågar då: vem är du? Vad är du för någonting? Han säger: jag är profet. Vad är en profet för någonting? Allah har sänt mig med budskap. Okej, vad är ditt budskap? Han säger att hålla släktbanden, familjebanden. En islam har kommit för att ena mellan folk, familjer och bröder och så vidare. Att hålla släktbanden och att slå sönder statyer. Och att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Det här är det viktigaste budskapet som alla profeter sändes med. Att kalla folket till ett tawhid, till la ilaha illallah, att endast dyrka Allah azza wa jall och inte sätta någonting vid hans sida. Och att förkasta alla falska gudar. Och inte bara säga jag dyrkar inte statyer, slå sönder dem. Förstår ni? Om de har en position i ditt hjärta, krossa dem. Om de finns i samhället, om man har auktoritet, förstör dem. Detta ska inte finnas i muslimska samhällen, utan endast Allah Azza wa Jalla ska dyrkas. Därför när Muhammad alaihissalam erövrade Mekka, vad var det första han gjorde vid Kaaba? Innan han gjorde Sa'a vid Kaaba, han slog sönder alla statyer. Eller hur? Han skickade arméer sen från Medina för att förstöra statyer. Falska gudar. För hans hjärta kände inte frid med att det fanns andra som dyrkades vid sidan av Allah. Och så ska en muslim också göra det. Man ska inte känna ro i hjärtat med att folk gör kyrk. Man ska inte vara bekväm med detta. Men i alla fall, den här mannen, mashallah, var beredd att stå vid Muhammeds sida alaihissalam i de här svåra tiderna i Mekka. Men då så säger profeten att du kommer inte klara av det. Gå tillbaka till ditt folk. Och vänta tills jag blir stark. Och kom då tillbaka. Och subhanallah, han gjorde det. Och han kom tillbaka till Medina när profeten hade utvandrat efter 13 år. Och han kommer inte till profeten och han säger, känner du igen mig? Han säger ja. Han säger, Sheikh Uthaymin, kolla. Efter 13 år han känner igen den här mannen som kom till honom igen i några minuter. Subhanallah. Mashallah. Och då i alla fall, mashallah, igen kom han till Medina och profeten alaihissalam lärde honom om bönen och wudu. Och det är också därför författaren nämner detta i detta kapitel. Yani belöningen för wudu och belöningen för salat. Vad var belöningen för en korrekt wudu? Att om du gör wudu så som Allah har beordrat. När du tvättar kroppsdelarna så ramlar synderna bort. Du har kollat på haram. Du har hört haram. Du har gjort någonting haram. Du tvättar ansiktet. Synderna rinner bort och droppar bort med vattnet. Du har rört någonting haram med handen. Du gör wudu. Synderna ramlar bort. Foten, du har gått mot någonting haram. Synderna ramlar bort när du gör wudu. Mashallah. Och samma sak salam. När vi står och ber till Allah Azza wa Jal. Men vi ber med fokus. Med khushu'. Med inlevelse. Och inte tänker på andra saker. Blir vi förlåtna för våra synder. Lika förlåtna och syndfria som den dagen vår mor födde oss. Gärna som ett vitt papper. Inga synder alls. Om du gör en enda korrekt salat med korrekt wudu. Mashallah. Är det svårt att bli förlåten i islam? Alhamdulillah. Allah har underlättat för oss. Och han nämnde också bönetiderna i salat. Tre bönetider då man inte får be. Det är efter salat al-fajr, när du har gjort fajr, fram till soluppgången. Då ska man inte be sunna bönen. Och det enda undantaget är om man råkade missa två raka sunna före fajr. Då kan man göra dem direkt efter fajr. Men annars så finns det ingen sunna efter salat al-fajr. Tills det att solen har gått upp. Yani när solen håller på att gå upp är inte en tid för sunna bönen. För att det är den tiden då de som dyrkar solen dyrkar den. När solen går upp och när solen går ner. Och därför så sa profeten alaihissalam att den går upp eller ner mellan Satans horn. Mellan Satans horn. Och den här hadithen bevisar att shaitan har horn. Alltså de målar honom också med horn. Han har horn, hur de ser ut, Allah har. Och sen finns det olika tolkningar på hadithen. Vissa säger att det är den tiden då shayatin sprider sig. De sprider sig i soluppgången och så vidare. Andra säger att nej, shaitan ställer sig på riktigt vid solen. När solen går ner, så hornen är där och solen är bakom. Så att solen går verkligen ner mellan, bakom hans huvud. Och de som ber till solen, ber då till shaitan. Taib. Här lär vi oss också en annan viktig sak. Och det är att man ska inte efterlikna kuffar i deras religiösa riter och ritualer. Även om man inte avser det. Profeten förbjuder oss från att be vid soluppgången och soluppgången. För att det är då kuffar dyrkar solen. Yani om någon muslim ber vid soluppgången och soluppgången, dyrkar han solen? Dyrkar han shaitan? Nej. Ingen gör det. Men det är förbjudet för att vi ska inte efterlikna dem. Eller hur? Och det här bevisar att vi muslimer ska särskilja oss i våran dyrkan. Vi ska inte ta efter kuffar i våran dyrkan. Taib? Nej. Så man ska inte be sunnan när solen går ner, när solen går upp. Och typ 10 minuter innan dhuhr. När solen går upp ska man vänta tills det, ni vet, vi har fajr och så har en shuruq. Qaid rumh, han sa som en pilbåge. Yani, de ser ungefär, ulema som att du ställer en pilbåge och du kollar solen går upp. Yani, det är ungefär en kvart, 10 minuter. Och samma sak, maghrib, yani, väldigt ogillat att be precis innan maghrib. Men har man inte bett asr ska man självklart be. Även om solen håller på att gå ner. Och samma sak, har du inte bett fajr ska du ändå be även om solen håller på att gå upp. Men vi talar om sunna bönen. Eller att skjuta upp bönen med flit till de här tiderna är också ogillat. Och samma sak, då har man ska undvika att be en kvart, 10 minuter innan då har du går in. Det går in till exempel 10:01. Be inte 12:40. Undvik att be den här tiden. För det är den tiden då man värmer upp helvetet. Ja. Vi tar en sista hadith sen är vi färdiga med dagens kapitel. Och det är en hadith som berättas av Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att om Allah ta'ala vill visa sin rahma över en umma, så tar han dess profet, profetens liv innan han tar folkets liv. Och han låter då profeten vara en föregångare för folket. Och om Allah vill förgöra en umma, ett folk, så kommer han att straffa dem medans deras profet lever och han får se på, så att hans ögon njuter av deras undergång för att de förnekade honom och trotsade hans beordringar. Och denna hadith finns i Muslim. Ja. Så här nämner profeten alaihissalam att om Allah vill en profet gott, ett samfund gott, genom de är på rätt väg, så tar Allah deras profets liv innan han tar deras liv. Han låter dem leva, han straffar dem inte, han förgör dem inte, och profeten dör en vanlig död. Men om Allah vill straffa ett folk som har trotsat profeten och nekat profeten, så låter han profeten leva tills det att Allah straffar folket. Och profeten får se folket gå under. Som hände med Nuh a.s., Saleh och andra profeter, Hud och liknande, fick se sitt folk gå under när de hade förnekat och trotsat deras budskap. Ja. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala med ett nytt kapitel nästa lektion. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.